Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Klibbidi-kläpp.
Ja.
Fan, ja. Nice.
Ja, Jakob, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
Tack så mycket. Andra gången gilt.
Ja, men det är ju det. Sist då var vi på Nent. Men jag vet inte om det var... Jag vet att det var inte nu i somras. Var det sommaren innan typ? Mm. Eller var det till och med...
Det var första... Vi har ju en tidräkning som kallas för... Corona.
Ja, det var innan det.
Ja, jag tror att vi var inne i första 7-8 månaderna.
Okay.
För att i den dialogen så pratade vi bland annat om hur den tiden hade öppnat upp oss. Eller framförallt, jag pratade mycket om hur den tiden hade öppnat upp mig.
Ja.
Så jag har verkligen haft två tydliga år. Så sjukt att prata om det i tidslinjen corona, men första året av corona, vi pratade om min konst bland annat. Det exakt. Var ju det som exploderade för mig då.
Precis.
Och idag kommer jag säkerligen prata om vad som exploderade för mig andra året.
Ja.
Och någonstans så är det ju den här, en sån här stor disruption i samtiden.
Mm.
Har ju skapat något för nästan alla, tror jag.
Ja, ja,
och jag verkligen. Ser ju direkt hur den här en liksom stor turnover av allting vi trodde var en stabil existens och ett koncept bara förändrades och så bubblar upp någonting nytt ur det liksom. Mm. Och för mig har det varit jättetydligt att min resa eskalerade markant genom den typen av, alltså när en sån här disruption kom. Och liksom gjorde om allting. Och det har du säkert, kan jag tänka mig, hört från många i många av dina samtal med folk och sådär. I dina intervjuer. Precis som alla bekanta, att de flesta har nu upptäckt nya sidor hos sig själv. Vi har tvingats ut i nya vanor. Stadslivet och nattlivet och hela det konceptet sattes på paus för en hel värld liksom. Och vad kom ut genom det liksom? Och för mig har det varit väldigt tydligt vad som föddes därifrån och men som vi pratar om ofta när vi pratar, hur man kan extrahera sådana liksom kraftfulla positiva värden även ur det mörka liksom. Eller även ur det som är krävande. Ofta ur det som är krävande. Och där har liksom... Ja, får man säga så? Men att en sån tid har varit lätt. De starkaste två åren jag upplevt. För att det har pushat ut den i att söka mycket djupare och att lyssna mera. Och jag tror att vi alla har ju fått mera tid och rum och space. Att tänka och navigera och lyssna.
Är det inte egentligen väldigt intressant hur olika alla hanterar den här situationen?
Mm.
Det finns de som väljer att låsa in sig själva för att de är jätterädda. Det finns de som anser att våra friheter är totalt fråntagna och liksom går upp till kamp för det.
Mm.
Sen finns det de som också är oroliga för ovissheten. Det finns så många läger, men sen finns det också det här att okej, nu är det mörker, men hur löser jag mörkret? Och det är verkligen där du har varit. Att i allt det här så har istället en ifrågasättning om livet kommit. Vad vill jag? Vad är viktigt för mig just nu? Mm. Och jag tycker det är häftigt att höra att man kan liksom se livet ur det perspektivet också. Jag tror att det är viktigt att inte bara låsa sig vid att bara se ett enda problem, utan man börjar istället se liksom hinder man kan lösa.
Mm. Men det blir som att man kan ju typ nästan luta sig tillbaka på hur egentligen hela livet har varit. Vi pratade om det precis innan vi satte igång här också. att så här, när vi tittar tillbaka så ser vi att vi kan vara tacksamma för varenda setback och utmaning vi har gått igenom. Om vi hade sinnesron att kunna sitta i det och jobba med det och navigera och ta ut någonting ifrån det, så att säga. Och jag känner väl att liksom bara som en kort avslutande analys på coronaspåret, men jag kände att där kunde jag luta mig mycket på vetskapen om att ofta när jag börjar slänga mig med ordet trauma så vill jag först sätta det ordet i en kontext i hur jag använder det. Så för mig när jag pratar om trauma så behöver det inte alltid handla om att man har gått igenom en väldigt liksom djup och smärtsam kris eller i det avseendet, utan det trauma kan ju lika gärna vara att du får en low kick på låret i viss bemärkelse.
Physical trauma.
Ja, exakt. Physical trauma eller också light trauma. Jag ser på ordet trauma som en kraftfull och utmanande händelse eller period i ditt liv liksom, av olika grad. Så på det sättet så kan i den kontexten använder jag mig av ordet trauma till ganska mycket i livet, men det betyder inte att mitt liv har varit fullt av de här djupa såren liksom.
Mm.
Men alla motgångar, snedsteg, sorger, förvirring, smärta, ilska som jag gått igenom i stort och smått är för mig små och stora trauman som har färgat oss på olika sätt liksom. Och liksom, känner mig väldigt trygg de senaste 6-7 åren när jag har reflekterat mycket, eller kanske reflekterat mera erfaret och kunskapsbaserat kring det. Och där har vi ju svart på vitt att varenda trauma för mig, känner jag, har fortfarande uppenbarligen varit en del av en röd tråd rakt fram till idag. Och där jag känner att jag sitter idag och är mer aligned, starkare, gladare och in peace än någonsin. Och det är den färden man vill färdas. Mm. Alltid liksom. Och så kommer det komma nya trauman också. Men nu för tiden, jag är inte rädd för någonting, brorsa. Jag är inte rädd för någonting. För jag vet att på andra sidan av varenda low kick eller sorg eller misslyckande eller emotionella smärtor så har det uppenbarligen mynnat ut i ännu ett steg framåt mot den bästa platsen jag kan vara på.
Mm.
Lite grann. Och det är det jag bar med mig in i en sån här period också. Att jag visste någonstans att jag är inte rädd för en sån här disruption. Jag är inte rädd för att allting vänds upp och ner, utan jag kände att jag valde att välkomna det istället.
Mm.
Jag valde att välkomna det och dyka in djupt i vad är det som händer här. Och uppenbarligen för alla människor så fick vi loss ett helt nytt space. Vi kunde inte springa lika mycket som vi har en tendens att göra i Stockholm till exempel. Man kunde inte springa och fika hit och dricka bärs där och engagera sig i 1000 olika interaktioner och projekt och idéer när man har en våranläggning lite liksom. Det gick inte, och då blev det här spacet som jag tror att jag alltid hade behövt, för att jag är så hög intensiv i min livsstil och jag har alltid haft väldigt lätt för att liksom attacha och engagera mig i allt som dyker upp. Till slut blir man förblindad för så här, men var är min kompass? Jag springer kanske på 15 spår som är kopplade till också andras drömmar och visioner.
Mm.
För att jag blir inspirerad och för att jag inspirerar tillbaka. Så det gav mig...
Jag vill bara backa en sekund här så jag inte glömmer den här tanken. Just jag tänker på det som du menar med de här små traumorna som du har upplevt. Så tänker jag, tänk i den instansen när de här liksom små incidenterna händer då, om du inte har du kunnat titta på dem som du ser på dem idag.
Mm.
Det blir lite så här, det som inte dödar oss härdar oss. Alltså det är egentligen så det är. Och det fina i det du säger här är verkligen att du lär dig från varje liten erfarenhet. Och det gör att när en sån incident dyker upp igen, en sån trauma dyker upp igen, då vet du att jag har varit här.
Exakt.
Och det kommer att bli bra ändå. Och det är det jag tror lite, att när folk går igenom vissa bitar i livet och kanske inte tar med sig så här lärdomen av att okej, här var det skit men det blev bra sen.
Mm.
Då fastnar man i allt mörker igen. Och jag tror att det är det som gör att, som du nu berättar, att nu kommer någonting, jag har varit i jobbiga situationer förr, nu påverkar jag hela världen, så det är en annan femma. Men fortfarande, man förstår någonstans att det kommer vara mörkt nu, men det kommer till slut att bli bra. För tittar vi rent historiskt, så har ju allt som har varit, hur problematiskt den har varit i världen, så har det alltid gått tillbaka till någon form av normalitet. Spanska flugan, första, andra världskriget. Nej, men inte spanska flugan. Spanska sjukan. Och så har vi liksom...
Spanska flugan låter rätt obehagligt.
Ja, exakt. Så jag menar, det är det som är... Jag tror att det är bra också. Det är som de säger, liksom, om du vill se framtiden, titta bakåt. Jag tror att hur mörkt den kan kännas. Jag menar, även bara den ekonomiska krisen dök upp här för bara 10 år sedan eller någonting i den svängen, så jag menar... Man hade kunnat begrava sig då med och tänka, nu är jordens undergång. Men jag tror att vi så lätt vill se jordens undergång hela tiden. Problemet är bara att vi vill se den på små trauman och små incidenter, så vill vi se jordens undergång. Men när skulle du säga att poletten föll på plats för dig? Att, så här, att du kanske fick en känsla av att, ja men vad fan, nu är det ju jobbigt, men det var ju för sig jobbigt då också och det blev ju bra och så var det jobbigt den gången. Har du någon sån där det verkligen klickade för dig?
Ja, alltså säkert liksom, allting är ju en uppbyggnads, eller liksom en process av små både medveten och undermedveten utveckling, så att säga. Och jag tycker även att när man liksom vandrar genom livet, så spenderar man, i alla fall jag spenderat hela mitt liv i en väldigt så här extrem nyfikenhet på människor och det psykologiska sinnet och liksom också existentiella funderingar och liknande. Men i början så är man där, man är där på en lite mer omedveten instinkt liksom. Och sen kommer ålder, erfarenhet, och man kanske börjar ta del av böcker och man börjar gravitera in till likasinnade människor, får de utbytena, så till slut så börjar man också förstå de koncepterna och kan jobba liksom mer aktivt och reflektera kring dem. Och alltså för mig har jag absolut en solklar punkt som jag känner var liksom kapitel 2. Och nu känner jag att jag kanske är kapitel 3 och börjar öppna kapitel 4. Men kapitel 2 av Jakobs resa var nog för mig 5 år sedan, separation från en långvarig relation. Och det var liksom en sån separation där mitt liv fick liksom retrackas tillbaka 20 steg rent praktiskt. Alltså så här, en sån här separation där man fick börja om och typ bodde hemma i 2 månader och skulle hitta en ny egen bostad och skulle navigera in i liksom att ett gemensamt umgänge hade splittats upp. Och ja, men du vet, för mig blev det en torktumlare deluxe. Allting var, det var som en perfekt setup för en torktumlare, för att jag var nyseparerad, du vet, trasig, sårbar. Satt just vid det tillfället i en jobbsituation som var typ den sämst anpassade miljön för en sån som mig. Jag satt inne på ett kontor i liksom en fyrkantig lokal med vita väggar och en dator, en skrivare och ett skrivbord liksom. Och det var som en perfekt setup, för att där och då så förstod jag att antingen sitter jag med det här nu, alltså praktiskt till och med, men framförallt mentalt, spirituellt, emotionellt. Eller så lyssnar jag på min flight reaction, min andra axel. Och det är den som kommer vilja leda oss in i flykt, destruktiva beteenden, och helt plötsligt har vi gjort fel sak med det här traumat. Och kanske en negativ spiral börjar genom livet. Så jag minns att jag sitter där på sommaren på det här kontoret och är liksom otroligt understimulerad och helt utlämnad till mig själv och min liksom emotionella kris, även existentiella kris. För det var ju så här, vem vill jag bli nu? Hela livet känns som ett beskriver det som en stor äng höljd i dimma. Jag ser 2 meter framför mig och börjar vandra liksom. Och jag visste där och då att liksom, antingen så sitter jag i det här och så tar jag fighten och börjar måla mitt nya mästerverk. Min nya tavla av livet liksom. Eller, och så som jag funkar, då hade alternativet varit, då går jag ut i natten liksom. Då går jag ut i mörkret liksom. Då söker jag de miljöerna. Det är miljöer som jag har access till också på ett sätt. Det är lite abstrakt beskrivet, men 100% att det fanns en väg för mig. Det hade liksom dövat det med liksom destruktiva och hårda och nedstängande beteenden. Men, och det är väl en av de grejer som jag bara är så stolt över. Det är så här bara, bra Jakob. Fan vad tung det är som valde att sitta i typ 3 månader och stirra in i den där väggen och gråta när jag behövde och krisa när jag behövde och vara fett förvirrad när jag behövde och bara sitta igenom det. Precis som i de tuffa meditationerna eller precis som i isbaden. Alltså sitt igenom det. Och genom att sitta igenom det kunde jag sakta bygga upp en inre balans igen. Den balansen tillät mig att göra djupgående reflektioner och till slut kunde jag börja omsätta den här traumat, det här emotionella traumat som ett uppbrott där. Kunde jag börja omsätta det till att lägga mitt nya pussel. Vilken Jakob är det som kanske inte har fått komma fram under de här åren i den här kontexten som ditt liv har varit? Vad är det som bubblar upp i dig? Vilken typ av människor är det? Vilken typ av energier är det du vill attrahera in nu när det bara är du som får bestämma? Det är vit canvas framför mig. Och jag upplever verkligen att den liksom torktumlaren blev också födelsen till mitt nästa kapitel. Min resa till resan mot min sanning som jag upplever att jag befinner mig mitt uppe i idag. Och det är en otroligt kraftfull känsla och jag vet att det är for life. Och det är ju en punkt som jag ofta kan referera tillbaka till om jag går igenom någonting nu. Så bara du fick det svart på vitt. Du har ett färdigt manus från den tiden. Att this is how it works. Sitt. Lita på att det finns värde om du bara är stark nog att sitta och börja plocka ut nuggets från de här lärdomarna som det här traumat har gett dig möjligheten att jobba med. Liksom. Och sen dess så har det liksom varit ett mindset som har följt mig hela vägen och jag sa tidigt liksom att jag känner att jag är inte rädd för någonting. Jag är inte rädd för emotionella trauma whatsoever. Inte den bemärkelsen att jag har jobbat med mig själv så pass mycket att det inte längre skulle göra ont. Fuck, det är, saker kommer alltid göra ont. Det kommer alltid göra ont att bli lämnad eller krascha en relation eller när någon du älskar far illa. Sånt där kommer alltid göra ont. Men att ha en relation till den smärtan. Att veta att det kommer komma mer men inte vara rädd för det längre. För att man har fått bevisat för sig att även den floden passerar. Om jag bara engagerar mig lite i den. Mm. Det är någonting jag har burit med mig. Apropå din fråga just. Att det är liksom en central upplevelse för mig som präntade in. Vad kan vi kalla det, den filosofin eller den inställningen liksom?
Jag blir stolt att höra det här.
Tack för
det. Nej, men verkligen, alltså det är, jag tycker det är så snyggt förklarat det du gör för att du har en central punkt där. Jag känner igen mig i det och jag tror att vi det dyker alltid upp någonting, någon stund som vi alltid kan återgå till. För mig är det lite den här när jag gick upp för det här berget i Kanada.
Ja.
Det var jättejobbigt. Det enda året jag hade fått sätta inte ner. Och jag bara skrek och var arg. Eller jag skrek när jag frustrerade, svor i mitt huvud hela vägen upp. Och sen när jag kom upp blev jag lyrisk. Men jag har alltid gått dit, när det är jobbigt så har jag också gått dit att okej, Paul, du är i mitten på berget nu. Vill du sitta här och grina eller går du upp? För att hur du än gör, du måste upp.
Mm.
Du måste därifrån och du satt liksom igenom den här punkten för att det var det du behövde göra där och då.
Mm.
Det värsta är ju de som fastnar där och aldrig kommer därifrån. Men du tog det ju därifrån. Exakt. Men du fattade i stunden att okej, men jag behöver just nu bara bita ihop här, att vara här.
Mm.
Sen kan jag dra vidare. Mm. För att det finns mer.
Mm.
Och det är det jag blir stolt över att höra. För jag, samtidigt när du pratar om allt det så tänker jag, det är så mycket bilder som får upp i huvudet. Hur vi träffade varandra, gymgrossisten, det var liksom kosttillskott, det var träning och så. Mm. Då var det det. Mm. Och coolt med pull-ups liksom. Ja, det är typ så. Nu sitter vi här båda två och bara, sen dess har allt det här hänt.
Jajamän.
Och nu delar vi våra resor liksom, och det inre och liksom hur vi tänker och hur vi har gjort och processen. Och, för jag inser också att liksom, du hade kunnat komma hit och satt dig och så hade jag frågat, men vilket är det bästa kostskottet nu då? Så hade du sagt, men det är det här. Och det är det som är så fantastiskt med livet, att det finns vi som ser de här motgångarna och kan analysera dem ur rätt perspektiv som du precis har visat.
Mm.
Och så finns det de som bara stannar.
Mm.
Jag tror att det är så viktigt att hela tiden våga se den här lärdomen som man nu får och att kunna analysera den.
Mm.
Jag pratade lite om det i MMA-podden den här veckan, för att Niklas Bäckström är fighter, gjorde comeback och många år sedan han fightades, och det jag gick in på, han förlorade då domslut. Men jag pratade mycket om de här mentala vinsterna som han har gjort genom den här matchen, att inte liksom bli släckt för att han har ett trauma genom att ha blivit knockad tidigare. Och eftersom man glömmer ibland det stora hela, ibland finns det sådana små segrar i vad det än är, att bara känna att den ena dagen blir bättre efter ett uppbrott, eller att säga upp sig och sen få ett nytt jobb, och då ska man verkligen titta tillbaka att okej, jag var på en plats där jag inte trivdes. Jag valde att riskera allt, för att tryggheten ska man ju inte släppa hur som helst. Men jag gjorde det och det gick bra. Det betyder att om jag hamnar i den sitsen igen, då har jag lika lätt för att göra om det.
Mm.
Och det är det jag tror man måste ta med sig som människa. Att se de här små motgångarna som alltid kommer att dyka upp. Men bara, hur löste jag det? Och varje gång man löser 100%. Den så är det så här, men grymt som du gör nu. Fan bra Jakob, jag fixade det.
Mm.
Och det ska man vara stolt över sig själv tycker jag, varje gång de här instanserna kommer upp. För annars stagnerar man och står still som människa skulle jag säga.
100%. Alltså det är ju verkligen, för att vad är det vi gör?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Varje gång vi faktiskt tar oss tillfället att liksom orka stanna upp och titta. Och vi kan ju fördjupa oss i det sen, liksom metoderna för att kunna hitta dit. Det är ju någonting vi båda sysslar med väldigt mycket i form av liksom hela mindfulness-spektrat och sådär. Det är verktyg som hjälper dig att navigera i det spacet. Men vad är det vi gör? Jo, det är att för varje gång, vare sig vi lär oss att vi inte ska dricka 14 bärs eller att vi påminner oss själva om att vi satt igenom någonting riktigt tufft, det stora och det lilla, det är ju att vi skapar sakta en playbook of life. För att vi får se svart på vitt. Det är så, Paul. När vi tittar tillbaka så vet vi svart på vitt. Allting passerar. Allting kommer att flöda vidare. Det du trodde var jordens undergång för 7 år sedan, det var tydligen inte det. För du sitter här idag och skiner som en kung. Är du med? Och det är liksom, du vet, det är undeniable. Du kan inte sudda ut den vetskapen. It is the truth. Liksom. Det är så det funkar. Och man bygger hela tiden sakta en playbook på det sättet. Ja, men just det. Vad fan? Förra gången jag kände så här, då gjorde jag så, då blev det så här. Okej, då gör jag så igen. Mm. Likväl som ska man leka med tanken, till exempel om jag, vilket jag har gjort, gått in i reflektioner på vad händer om jag, vad hade hänt om jag där och då, till exempel i min torktumlare den perioden, inte hade orkat sitta och istället hade valt det andra. Det hade lika gärna kunnat bli en spiral som hade kunnat ta mig långt ner i mörka, mörka hålor. Kanske in i en livsstil som jag kanske aldrig hade kunnat vända på, för att den hade raserat min förmåga att ens se mig själv. Så jag menar, det är det som är så intressant ur liksom det psykologiska sinnet generellt. Typ, jag tänkte på det senast igår, för att jag är en riktig sucker för all form av innehåll som visar en människa. Dina intervjuer, alltså Die Hard Joe Rogan fan, men också så här, jag sträckkollar på Bachelorette liksom, för jag älskar att se vad som händer när 25 män ska tävla om en kärlek i grupp, och bara liksom ur det, så här, det psykoanalytiska perspektivet följa ett sånt program. Likväl som jag har väl lyssnat igenom Rättegångspodden 3 gånger, liksom varvat alla avsnitt och hitta nya vinklar varje gång. För att där får du också en exposé. Och shoutout till Nils Bergman som gör det där fett bra. Jag började tänka på det igår för att jag hörde honom i en annan intervju när han pratade lite om det också. Men till exempel i den typen av, du vet, true crime content. Där får man ju också möjligheten att göra en djup analys på hur någonting kan spinna iväg. Vad föder en mördare? Liksom, det är inte alltid att vi föds där. Vi ser scenarion där någonting börjar slira och en snöbollen börjar rulla åt fel håll, och helt plötsligt så har en fyrbarnsfarsa med vanligt jobb efter bara, ja men, på 3 års extrema negativa spiraler begår någonting fruktansvärt liksom. Och jag tycker det är samma princip där, liksom när jag tänker tillbaka. Och nu refererar jag inte till att jag tror att jag hade gjort något sånt där. Men just själva principen av att kan vi säkra upp att vi sitter och tar kontroll och verkligen navigerar oss till den varma, den autentiska stigen vidare. Då är vi safe in this life. Liksom. Mm. Då kommer den här livsupplevelsen vara stark, krävande, men också glädjefylld och generellt bara helt fantastisk. Liksom. Och det kan jag känna även idag. Liksom. Jag kan säkert också göra. Men ja, ibland när det stormar som mest så bara ställer man sig i stormens öga och bara garvar. Och bara shit, vad det här livet är bara så spårat. Fan vad coolt. Tack.
För nu har det ju konkret stormat och det har också fått dig att tänka om. Du målar inte bara längre, utan du har också hittat ditt syfte som vi har pratat lite om. Vad är det som har väckts nu?
Ja, det har varit lätt liksom så här, alltså vid 34 års ålder bara låsa upp sin inre liksom just nu refererar jag den till en vulkan. När man finner sitt purpose, i min upplevelse, då kommer en kraft som bara blir unstoppable. Och för mig var det, om jag ska försöka starta med liksom en bakgrundskontext och sen leda in till vart jag är idag. Men hela mitt liv har varit väldigt spretigt. Väldigt drivet av, och jag tror att det är där du och jag tappar in på samma spår, men en mycket, mycket djupt intresse ända sedan barnsben för människan, nyfikenhet på människor, på vad som händer i oss, vad som händer i en själv. Det har varit andra spretiga spår, behovet av fysiska utlopp. Jag har varit en atlet på väldigt så här extrem träningsnivå ända sedan jag var 10 år gammal. Nyfikenheten har tagit mig till säkert 15-16 olika discipliner, liksom kampsport, styrketräning, fotboll, alla olika grenar av fysisk träning inom det spacet, 5-6 olika kampsporter, och där har också varit ett spår, ett fjärde spår, och jag kommer sy ihop det här strax, men ett fjärde spår yrkesmässigt gjorde jag ungefär till och från, men en 10 år inom kommunikation och reklam och copywriting parallellt med det udda valet att vara dörrvakt samtidigt. Ibland för att jag behövde, men lika ofta för att det var något annat som kallade in mig i den miljön som jag aldrig riktigt förstod. Varför håller jag kvar foten här liksom? Förutom att jag känner mig jävligt levande när det är som mest intens liksom. Men som är, det funnits många så här i min resa frågetecken kring så här, varför gör man valen liksom? Eller varför dras jag till både slott och koja och ljus och mörker och allt sånt där? Och allt det här tillsammans med den här nyfikenheten på vårt sinne har ju har liksom lett till en bana som har tagit mig liksom närmare och närmare mig själv. De senaste åren har man vuxit med erfarenheter och kunskap om hur man navigerar i sig själv och börjar hitta sin sanning. Böckerna vi läser, filosofierna vi följer och samtalen vi har. Nätverket, miljön av människor som börjar attraheras in till varandra liksom. Och det där någonstans började lägga ett fundament som sen torktumlaren, separationen och den nya tavlan blev första steget. En pandemi la in turboväxel på den inre utvecklingen i mig. Och där blir det ju lustigt nog att så här första året i pandemin så släppte jag ut mitt kreativa uttryck igen genom konsten. Som liksom också oväntat ändå blev en brinnande låga liksom i mitt liv. Och andra året nu så började jag söka efter vad är det jag vill pyssla med liksom. Förutom att måla såklart. Men jag visste någonstans att min ambition är inte att vara konstnär på heltid. Även om det vore jättehärligt. Men det är så mycket annat i mig som vill ut också. Och alltså jag minns, jag vet faktiskt vart någonstans det startade. Och den här historien blir på ett vackert sätt extra stark idag att prata om. För att jag kan väl säga att i mitt liv så har jag väl haft 2-3 lysande fyrar som har hjälpt mig att navigera. Det är mamma och min pappa. Och sen så är det en person till. Och det är Björn Natthiko Lindeblad. Som när jag vaknade i morse fick höra att han hade gått bort. Hans ord och kommer rekommendera alla som tar del av det här att läsa hans bok. Att följa en del av hans filosofi. Björn Natthiko Lindeblad gick bort igår efter ett par års svår sjukdom. Han visste att han skulle gå. Jag som har levt genom hans filosofi redan innan jag stötte på hans böcker och bara hittade hem. Har också vetat att han skulle gå bort. Men det kom ändå tårar i morse. Jag visste att det var nära också. Hans ord som jag snappade upp för 2 år sedan ungefär när jag läste hans bok första gången. Jag kan ha fel, heter boken. Betraktelser från ett liv som buddhistmunk i Thailand. Något sånt där i titeln. En grej som fastnade av många i hans budskap var på frågan, vad har du funnit efter att ha lämnat ett liv som investment banker och spenderat 17 år som skogsmunk i Thailand? Och jag minns, jag såg en av hans föreläsningar live och så sa han, Jag har funnit att syftet är att finna sin gåva och ge bort den. Och när jag hörde det där och då, för 2 år sedan, då var jag inte alignad i mitt purpose. Jag hade inte inlett djupet i min egen resa och försöka upptäcka var det är någonstans jag ska vara. Och hitta min peace, liksom, mitt purpose. Så jag hade svårt att relatera till, eller att förstå innebörden av de orden. Jag kom inte gnagde i mig. 1,5 år kunde jag jobba med den här koncepten. Liksom. Men finn din gåva och, liksom, och ge bort den. Vadå, ge bort den? Liksom. Och det här fanns med mig. Och sen i mars 2020 var jag på en weekend i Rättvik. Underbara Dalarna. En liten vinterweekend. Och spenderade 5-6 dagar under himlen i iskyla. Så som jag gillar det. Och du vet, sprang i gryningen längs vägarna och dalarna. Så bara gick det upp för mig där att jag spenderat mycket av mitt liv med att bygga min inkomst på saker som jag kanske mera är bra på än är passionerad kring. Skillnaden på talang och passion till exempel. Vilket är en väldigt svår stig att navigera på. För du kanske har någonting som bara, Paul, du är så jävla bra på det här. Det här borde du pyssla med. Och man liksom bara, okej, okay, ja men lätt. Jag fick tidigt veta att jag är väldigt duktig på att kommunicera. Jag är väldigt duktig på att kommunicera ut i text, i tal. Men också på att extrahera kommunikation och förstå och så vidare. Så att därför blev ju min yrkesbana centrerad just kring kommunikation och copywriting och sådär. Vilket har varit roligt, men det har också alltid funnits ett litet skav i så här. Vad fan? Varför väntar du alltid in i det sista med dina deadlines liksom? Varför kommer du inte frivilligt? Alltså alltid den där. Och så har jag tacklade jag det med negativ self-talk. Mm. Ja men du är lat. Du är inte disciplinerad som dina entreprenörspolare som är uppe 04:30 liksom, 5 a.m. club, let's go. Du vet. Så att min relation till liksom min yrkesroll, det har alltid funnits ett skav. Och det skavet har bidragit liksom till ett, som jag förstår nu, bara ett felaktig sågning av mig själv. Du är inte lat. Mm. Det var någonting annat. Du var inte i din sanning. Och där någonstans då när jag går. Det är nästan lite billigt ironiskt. Jag springer i gryningen i Dalarna. Solen är på väg upp till typ -7 eller någonting. Och jag springer liksom. Det är bara skog överallt. Alltså går upp för mig. Bara finn din gåva och ge bort den. Och vad är det jag gör? Vad gör jag? Om ingen säger åt mig vad jag måste göra. Vad är det jag gör i mitt liv? Som ändå bara händer hela tiden. Och då är det bara, fan. Jag är ute 4 på morgonen och springer. Jag är ute i skogen på natten och lyfter sten. Jag är på gymmet. Jag boxas. Jag tränar kampsport. Jag utforskar djupt och spirituellt alla de här koncepterna. Och när jag inte använder min kropp i extrem fysisk belastning. Så sitter jag sannolikt och går ganska djupt in i sinnet istället. Och sen så bara, fan. Alltså jag har inte sett skogen för alla träd. Inser jag där. När jag stirrar in i Dalarnas djupa skog. Och där någonstans så klickar det till. Och de orden landar i mig. Och jag förstår att jag har nu så är jag 34. Jag har nu i, vad blir det, 24 års tid fostrat och utbildat mig själv i saker som jag älskar. Men aldrig kopplat det till att det kan vara någonting som kan vara min sanning och min inkomst, mitt yrke så att säga. Jag hade dömt ut så här med träning, vadå PT, typ stå på sats och peka på folk och bara nu ska du göra 10 air squats liksom. Du vet det där, det var ju så här, hell no. Nej, PT, det är inte det jag ska bli. Så började någonting landa där och jag tror att det som går upp för mig är någon slags trygghet i att 24 år och produkten av allt jag har gjort, även de udda spåren, även 10 år som dörrvakt i förorterna, i Stureplan, i privatfesterna, i personskydd, de här märkliga miljöerna, har gett mig unika kompetenser som jag känner att jag kan gifta ihop med 24 års utforskande av våran kroppskapacitet och våra mentala kapacitet inom träning. Och på det så inser jag att jag känner ändå att jag har kommit ganska långt i min förståelse för det psykologiska och det emotionella och just relationen mellan tankar och känslor och de koncepterna. Så där och då går det upp för mig att det är dags att dela. Jag tror att det är dags att dela nu. För jag ser ju att allt det som sker när ingen tvingar mig att göra någonting, det är ju där jag har byggt upp någonting som jag känner att det här kan jag dela vidare nu. Och där föds liksom min sanning där och då. Där börjar jag att skissa och bygga på det som är min yrkesroll idag. Med mitt företag Apex Performance Collective som är som basically är ett koncept, ett träningskoncept för self-mastery, liksom självbemästrande. Där jag idag har privatklienter och grupper och allt som kommer komma nu i år också med ungdomsarbete och liknande, men där jag har tagit kampsporten, meditation, breathwork, mobilitet, uthållighetsträning och resilience, cold exposure, och fört ihop det till ett koncept som jag nu delar vidare och lär och coachar folk i. Och helt plötsligt så har även liksom de här min ganska djupa erfarenhet av typ extrem konflikthantering från liksom nattmiljöerna, mina lite udda små vägar in i ljusskygga miljöer också, även de så här made sense. För vet att de har gett mig verktyg som få får ta del av. Och som jag nu vill hjälpa folk till. To handle yourself under pressure. Att kunna sitta när det blåser. Som vi har pratat om precis innan här. Helt plötsligt så ser jag hur allting jag har pysslat med är en helhet. Och den helheten skapar gåvan jag vill ge, och det är att jag känner att jag kan lära människor att finna sin mentala styrka. Finna djup mental styrka. Inte den här styrkan där vi är starka i friktion. Utan den här styrkan som jag vet att du förstår. Den här styrkan där vi kan sitta i stillhet. Isbad är den bästa analogin för det hela. Jag blir inte superhype på, alltså, när någon bröstar upp sig och dunkar sig själv på kroppen och sen springer i en isvak och sen springer upp. Alltså det är en fin achievement, självklart, 100%. Men den sanna, riktiga läran ligger i när du vidöppnar dig för den här isande elden som kommer att omsluta dig. När du kan sitta och andas lugnt även fast din kropp brinner. Din hjärnas fight or flight spårar ur. Du vet själv när man går i vattnet liksom. Först kommer du till vaderna och hjärnan bara hell no, ja. Du har badat tillräckligt. You're good. Du sov inte så bra. Ta det lugnt, du vet. Går man i lite till, kommer till midjan. Oh shit. Det är ännu värre, du vet. Nej, jag kliver lite till. Då. Jag känner ju mina flight reactions. Det är kul, det är som en skala på min kropp, du vet. Den kommer nästan när man är upp hit, liksom. Då bara skriker hela hjärnan. Att bara, då är det belöning, liksom. Wow, nu är det i. Stanna här bara. Men jag vet ju innerst inne, det är full immersion som gäller. Vi ska upp till halsen. Och det är ju liksom, ja, det är en så perfekt analogi för livet och det jag känner att jag har lärt mig genom mitt ganska märkliga liv liksom. Och känslan idag då av att, och on a side note där, så pandemin skickade ut mig i skogen. Det var ju det första som hände mig. Jag blev ju skogsmulle deluxe. Inte mig emot. Det passade mig perfekt eftersom jag älskar att träna och springa ut i naturen och även söka liksom ceremoniella och spirituella space där ute liksom. Men för att summa summarum där så känner jag att den kraften som har kommit genom att jag nu får leva genom mina sanningar. Jag får leva genom att varje dag träna, springa, fightas, meditera, andas, sitta i skogen, göra upp eld, ta ett isbad. Alltså allt det där är nu det som har blivit det som ställer min liksom bröd och vatten på mitt bord.
Mm.
Och det har varit otroligt. Det har varit otroligt. Och det reconnectar ju till det vi pratade om lite tidigare. För att för mig så blir det blir ju som den största stämpeln någonsin på att jag ska vara så tacksam för allting. Inklusive traumarna.
Mm. Det här är ju det som Alan Watts pratar om. Vad skulle du göra om pengar inte var ett alternativ?
Ah.
Liksom, vad skulle du vilja göra då?
Mm. Mm.
Och då kommer ju alla med sina idéer. Liksom, ja, men det här och det här och det här. Och då säger han det att om du håller på med det hela tiden så kommer du bemästra och till slut kommer du kunna tjäna pengar på det.
Mm. Mm.
Så du är
hamnat. Ja, men han säger det, exakt. Mm. Och det, jag vet inte liksom, men för mig, det var ju inte så här första gången jag hörde det, utan det var lite som med Björn Attikos ord också, att typ den grejen liksom, men typ mina föräldrar som liksom har sett mitt snitslande genom livet, bara, men Jacob, vad är det du liksom verkligen skulle vilja göra, eller som du säger, om du fick 10 miljoner liksom, men det hade ändå inte kunnat tappa in i, alltså det som kom upp i mig då, jag minns inte, men säkert var det så här, ja men lätt, vadå, så här, ja, köp en ö liksom. men i takt med den inre resan med arbetet så börjar liksom dimman och lyfta och kompassen börjar aligna in sig och helt plötsligt så min favoritmening, suddenly it all made sense.
Mm.
You know? Och så har det varit och det har varit en häftig tid och det har varit så jävla coolt och alltså på ett sätt så liksom hur våran relation har ju varit en linje genom det också, för att vi tar alltid tillfället i akt att extrahera varandra och livet tillsammans. Och det var så fint att typ förra gången vi satt tillsammans då hade den första luckan öppnat för mig och vi pratade om den. Då sitter vi nu och det är så tydligt nästan på årsdagen.
Ja.
Så har andra luckan öppnats liksom. Nej, så det jag upplever en riktig renässans i mig själv och en enormt kraftfull energi i det jag gör för att jag litar så blint på hur jag vandrar min väg nu. Så att det är liksom den känslan och jag tycker det är så häftigt att vi båda typ gör det liksom just nu. Alltså att vi båda vandrar ut nu och vi vet, jag är ganska säker på att du vet också, att du är aligned nu. Och vad som kommer formas utifrån din autentiska väg där du nu följer dina passioner och det du är riktigt, riktigt duktig på.
Jag har väl också funnit gåvan, om man säger så.
Exakt, exakt.
Med öppet sinne och på det. Men jag tänkte lite på det här när du pratade om det. Det är rätt intressant egentligen hur ett citat först inte fyller någon form av logik. Mm. Att inte förstå den, men att sen helt plötsligt faller den på plats.
Mm.
För det är någonting jag upplever idag om jag jämför med förr. Så kunde jag läsa citat och det var så här, men det lät bra.
Mm.
Men just nu så landar citat på ett helt annat sätt.
Mm.
Jag förstår dem på ett annat sätt, jag kan applicera dem, jag kan titta tillbaka. Som du kanske har sett på Insta att jag ibland tar ett citat men sen skriver min så här, egen synpunkt om det. Och det är någonting som har förändrats väldigt mycket för mig de senaste åren. Att kunna läsa ett citat men också kunna titta på mitt eget liv och lägga in det där. Mm. Eller hur jag själv tänker och Det är därför citaten finns.
Mm.
Det tragiska är bara att det är väldigt många som delar citat, men de har ändå inte förstått det.
Exakt.
Och det bara, det låter coolt så här. Mm. Typ Fight Club-grejen, in the end your things end up owning you eller någonting. Du är inte dina ägodelar och sådana där. Och det är väldigt djupt citat.
Mm.
Men det lustiga är att när de som delar som sen är väldigt materialistiskt styrda så är det så här, fast du har inte fattat grejen. Varför delar du ens det här? Men jag tycker det är bra att landa i det, att också ta med vissa ord som, det här fastnade ju för dig och du sa, men vad är det egentligen han menar?
Mm.
Och till slut så bara, just det.
Exakt.
Träningen.
Exakt.
Allt jag har gjort, 24 år. Såklart, då blir allting blir helt självklart.
Det, exakt, och det, jag tycker det har varit inspirerande för mig att höra. Det där var en av de grejerna jag snappade upp från ditt, jag tror att det var din senaste solopod. När du pratade om just det. Hur du läser ju väldigt mycket.
Mm.
Och hur böckerna öppnar upp sig för dig mer och mer. Och Det är verkligen sant, för att så länge man bara stay in the game of the inner journey liksom, så är det ju det som sker. Och likväl som, ja, men som jag nämnde tidigare, hur man liksom, jag spenderade ju lätt liksom 20 till 26, 27 i liksom ett omedvetet tillstånd av reflektion, men verktyg behöver komma in. Du gör en fantastisk sak med öppet sinne. För du ger och delar verktygen. Det är det jag vill göra, eller gör med Apex Performance. Och det är det du gör med öppet sinne. Även om jag vet att du hade gjort det här utan en lyssnare. För att du söker också din egen utveckling i att träffa människor och samtala. Men det vill jag ge dig, att du ser det. Att du ser vad det är du ger. Varje avsnitt så delar du möjligheten för en lyssnare att spara verktyg. Mm. För det är ju det är appliceringen, en kontinuerlig applicering av självreflektion och verktyg och metod som gör att allt det här is gonna start to make sense.
Ja.
Böckerna kommer tala. Och,
För jag tänkte en del på det där senaste tiden och lite nog när du tar upp det också, så får jag tillbaka den här tanken att jag tror att det är lätt att köpa en bok och läsa den och att den fyller ingen riktig funktion.
Mm.
Men jag tror att för mig så har det varit att när jag köper en bok och läser den som handlar om självutveckling eller filosofi eller vad den är, jag är väldigt redo att titta på mig själv och se både min galenskap och även de positiva sidorna, både de positiva och negativa sidorna. Jag tror därför jag blir träffad av citat.
Mm.
För jag kan se att även om det inte är en sida jag gillar hos mig själv, så kan jag läsa orden och så här, det är jag. Det där är jag. Det här är något jag behöver tänka på. Det här är någonting som jag behöver förändra. För att ingen är perfekt. Vi blir aldrig perfekta. Hur mycket vi än jobbar så finns det alltid sidor att slipa på. Även när vi tror att vi briljerar här så släpper vi det och så briljerar inte lika mycket längre. Alltså det är som med gym. Alltså tränar du dina armar hela tiden, har du sjukt stora armar, börjar sen köra ben, då kommer det skifta. Liksom. Och detsamma gäller även den inre resan och personliga utvecklingen. Men jag tror väldigt mycket när jag läser citat, när jag läser de här böckerna, så kan jag alltid titta på mig själv på gott och ont. Att så här, det här är jag. Så här har jag gjort. Eller det här är jag och det här har jag kvar. Och det här, bra, jag behöver förändra det här på något vänster. Och det här citatet resonerar med mig för att jag känner mig träffad. Och jag tror att det gäller att verkligen så här våga känna sig träffad. Mm. Att erkänna att man känner sig träffad. Det är då man kan förändra.
Mm.
Men sen kan du ju sitta med världens bästa bok om hur du ska leva ditt liv och läsa den och så bara, men det var lite nice ord.
Mm.
Och så är det klart liksom.
Man tittar på innehållet bara.
Ja.
Men, och där är en fråga som gör mig nyfiken då. Det vore ju jätteintressant att höra om du känner att du har något konkret exempel på när till exempel ditt filosofiska läsande har gett dig en sån insikt. Alltså att this is me. Liksom. Finns det något konkret som du har upptäckt i dig själv ur, vad ska vi säga, förbättringsstadiet eller utvecklingsstadiet genom saker du har läst? Alltså en svag skuggsida eller en svagare puck. Liksom.
Det finns väldigt mycket citat som har halkat över mig som verkligen har fått mig att tänka. Men jag vet, nu kanske inte det är det konkreta exemplet, men det är nog någonting jag kommer på. Och det är när jag läste om taoism.
Mm.
Om själva boken Tao Te Ching då, som jag läste. Och där, det är bara egentligen en massa korta citat Små citat. Men då var ett citat att om du slipar kniven för mycket, då blir den slö.
Mm.
Och då började jag helt plötsligt tänka på saker som jag har gjort för mycket utav och hur jag har förstört dem.
Mm.
Att, jag menar, och det är ett väldigt, citatet är så, det är så löjligt på ett sätt. Men det klingade så bra för mig. Och jag började verkligen bara ta det här citatet. Okej, vad har jag egentligen gjort för mycket? Och jag kunde se allt ifrån hur jag har gjort grejer inom arbeten eller hur jag har varit i relationer och liksom försökt åstadkomma vissa bitar. Och jag inser det. Det finns verkligen en punkt där vi gör för mycket. Där vi försöker, vi anstränger oss på tok för mycket. Och det behövs inte.
Mm.
För att det blir för mycket.
Mm.
Och det var verkligen en grej som klingade för mig. Jag vet att jag började skratta för jag var ute och gick. Det var sommar och jag var ute och promenerade. Jag började skratta för mig själv i typ så här 10 minuter. För jag tänkte, alltså det här skitcitatet, fan vad bra det är.
Mm.
Det blev min verkligen känsla. Mm. Men sen har jag många sådana där som jag vet har dykt upp. Jag menar just Senecas också. Det är någon som har präglat mig jättemycket. Just det citatet har präglat mig jättemycket. Det här med att om någon pratar illa om dig.
Mm.
Är det liksom, är det skitsnack eller är det bara är det sant eller är det bara nonsens?
Mm.
Och den är otroligt bra för att den pekar ju på att varje gång någon nämner något för en, så det är mitt aktiva beslut att ta illa upp.
Ja.
Jag väljer själv att göra det.
Mm.
Och jag har nog aldrig hört det ur det perspektivet, utan så som vi uppfostrar sig med det, ja, men om den där snackar skit om dig, då måste du. Och då ska man typ sätta den på plats, man ska inte ta skit och hela den biten. Men genom att inte ta skit ur aspekten att du ska inte kunna säga de här grejerna till mig för då kommer jag göra det här och det här.
Mm.
Det gör ju att den andra personen har redan vunnit.
Mm.
Men om jag sitter och säger någonting till dig eller någon säger någonting till mig, så det är hela tiden mitt aktiva beslut att ta åt mig av det. Och där tycker jag, det är väl en sak som just stoicismen har väldigt, väldigt bra, att frigöra sig ifrån känslan.
Ja.
Och att en känsla är bara en känsla. Det finns riktiga känslor som vi bara ska frodas i, som typ då finna sin gåva, ge tillbaka den. Mm. Att liksom du mår bra genom att ha gett något till någon, som det kommer förändra den personens liv.
Mm.
Men sen kan vi också göra annorlunda, att vi tar oss åt alla känslor som bara är helt onödiga.
Mm.
Typ jag missade tunnelbanan. Jag träning är skitdåligt idag istället för att tänka att det kommer gå bra imorgon. Alltså,
men lite av den moderna tidens mentala folksjukdom egentligen.
Ja, den är väldigt, vi är väldigt på villovägar tycker jag, med otroligt mycket av hur vi reagerar på känslor, hur vi ska reagera på hur vi pratar. Och det är så mycket av det där. Ja, den sa det och det kan man inte säga. Det är så här, wow, alltså vad är det för snurr ni gör? Ni stänger in er i en fantasi av rätt och fel som egentligen betyder ingenting.
Mm.
Senecas jätteenkelt. Alltså, är det som den här personen säger sant?
Mm.
Eller är det bara nonsens?
Mm.
Om det är sant, varför tar du illa upp?
Mm.
Om jag säger så här till dig, ja, Jakob, du har tatueringar.
Mm.
Så bara, nej, det har jag inte.
Mm.
Jo, nej, men jag ser att du har dem. Nej, jag har inga tatueringar.
Mm.
Min tolkning av tatueringar är något annat än det du ser.
Mm.
Men om jag säger så, ja, Jakob, du har ju inga tatueringar alls på, så då är jag väl i och för sig sarkastisk, men det är ju nonsens. Mm. Men skulle du ta illa upp över det?
Mm.
Så det blir så här, varför tar vi illa upp? Exakt. Sanningen är att du har tatueringar, osanningen är att du inte har dem.
Mm.
Men idag väljer vi att aktivt ta illa upp över allt.
Mm.
Åh, du är det, du är det här. Och så blir vi jätteirriterade istället för att tänka om där.
Mm.
Om den säger det om dig, varför tar du illa upp?
Mm. 100%, jag tycker du lägger det jättebra. Och jag tycker att liksom när du lägger upp det så här, så står det ju också ännu tydligare kring varför vi båda kan konstatera att en ganska central kombination i våra livsfilosofier är såväl stoicism som buddhism.
Ja.
För att båda de här liksom filosofierna eller synsätten eller förhållningssätten täpar ju in på det här lite grann från varsitt håll. Alltså stoicismen i sin liksom pragmatiska hållning och som du säger liksom lite emotional detachment.
Mm.
Och där kan jag ofta se att kan uppleva att ibland, i alla fall enligt min liksom upplevelse eller tolkning av stoicismen, att det har ingenting att göra med att du blir känslokall och cynisk för att du lever genom ett liksom stoiskt perspektiv. Absolut inte. Känslor och närvaro är högst närvarande. Men pragmatiken är så viktig för att kunna navigera i livet. Liksom. Ja, men är det här sant eller inte? Liksom? Ja. Och på samma sätt från buddhismen och i synnerhet från Björn Natthiko Lindeblads bok och lära, eller vad man ska säga. Boken heter Jag kan ha fel.
Mm. Och idag lever vi i en tid där ingen vill ha fel.
Exakt. Så vi skapar ju bara fruktansvärt mycket friktion överallt. Liksom istället för att så här, ja men jag kan ha fel. Jo men det kanske var jag som skulle diskat den här disken. Och vips så slapp vi en konflikt ikväll liksom. Till exempel. Och jag tycker det är två centrala spår som enligt min upplevelse är verkligen, verkligen de stora nycklarna att kunna förhålla sig till livet på det sättet.
Ja, jag kan känna lite så här med stoicism. För att jag berättade för dig precis innan vi drog igång då, att jag läser titt som tätt, eller jag lämnar lite av filosofi, men jag återkommer alltid till stoicism på ett eller annat sätt. Men jag läste parallellt med Seneca och Aurelius, så läste jag också Steve Hagens Buddhism Plain and Simple.
Mm.
Och där tyckte jag på något sätt att jag hade påbörjat den här boken för ganska länge sedan, men jag slutförde de sista 100 sidorna här då.
Mm.
Och då kände jag att buddhismens verktyg ger svar på stoicismernas tankar. Fast att de två går hand i hand. För stoikerna är mycket för hur man, alltså de kommer med tankar och idéer om hur man ska kunna leva.
Mm.
Medan då själva buddhismens verktyg för hur du ska jobba med meditation och liksom släpp egot och allt det där. Så när jag läste dem parallellt så var jag bara så här, oh wow, här har jag supercitat och här har jag svar för hur jag faktiskt ska applicera det här till min vardag.
Mm.
De förklarar verkligen, inte som att de sitter och säger så här gör du för att leva efter stoicismen, men de går hand i hand på ett sånt fantastiskt sätt.
Mm.
Så jag rekommenderar verkligen Buddhism Plain and Simple, för det är också han det är bara små liksom 4-5 meningar där han går in på olika bitar i livet, allt från meditation och tankar och funderingar och men väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och jag gillar verkligen de två sätten för mig. Det blir på något sätt min så här helhet. Jag gillar verkligen att gå in i dem. Och jag tycker att
jag blir bara jätteuppfylld av att höra dig prata. Det är liksom, du lägger det briljant och du sätter ord på någonting som jag inte har reflekterat kring med någon annan. Bara med mig själv. Den här kittlande giftermålet mellan just stoicismen och liksom en del av den buddhistiska läran. Och du sätter verkligen fingret på vilket sätt det är de kan gifta sig till ett väldigt, väldigt, tycker jag, givande förhållningssätt eller livsfilosofi.
Mm.
Det är verkligen så. Där buddhismen får finnas där med sin öppna hand, med sitt mjuka hjärta och med sin närhet. Och där stoicismen ger oss den livsnödvändiga pragmatiken och acceptansen av lidande.
Mm.
Och styrkan i det. Det är ju en annan liten ledstjärna jag har i livet kring min fysiska outlet är ju just vackert nog min andra bok jag har med mig, och det är The Art of Resilience av Ross Edgley, som är bara en sån här monster performer som typ han simmade runt Storbritannien i 5,5 månader med bara en följebåt bredvid sig från augusti till typ december. Och så här, du vet, det var typ det sjukaste en människa har gjort. Typ hoppade upp på båten, sov 6 timmar och åt 10 000 kalorier, sen hoppade ner i vattnet igen och bara fortsatte simma. Hade typ så här en tigermanet i ansiktet i 45 minuter utan att förstå varför det brände så jävligt. Liksom. Och så här, våtdräkten skavde upp översta kotan in till benet. Liksom. Och du vet, i alla fall, min poäng där är, han använder stoicismen. Så han, hans metod, han kallar den för stoic sports science. Och det är någonting som jag själv applicerar i den delen av mitt liv. För att när inte längre till exempel fysisk kapacitet finns kvar, när din träning och din metod och dina preparations är utraderade, när du är bortom den gränsen, när du har simmat i 24 timmar, i 64 timmar, det spelar ingen roll hur mycket du har tränat längre, kvar har du bara stoicismen. Mm. Kvar har du bara acceptansen för att här är jag och det gör ont och det är så det är. Mm. Lite grann. Och är jag har alltid tyckt om att ta del av dina reflektioner och jag älskar när du just kopplar på en analys av ett citat och sätter in kontext och sådär. Jag tror verkligen att det är en av de mest liksom givande innehållet man kan få. För det är precis som vi själva kan relatera till och det är jag säker på att alla andra också upplever, att man, liksom, man stöter på de här citaten eller de här böckerna, eller man har folk som säger till en liksom, amen, ja men det där, vad skulle du göra om du hade, om du inte började tänka på pengar? Och så doesn't make sense liksom.
Nej.
Förrän du vet man får chansen att hitta logiken i det liksom.
Jag tror det kan behövas. Jag låter kanske som jag har jättestort ego här, men jag tror själv att jag kanske har saknat det förr när det gäller citat som jag snubblade över, att de lät bra för mig, men det kanske inte sattes i perspektiv och jag fick hitta det. Och sen har jag fått frågan ganska många gånger, men hur kan du applicera de här citaten så pass snabbt på ditt liv och hela den biten. Så jag tänkte att jag testar liksom att bara dela ett citat, men också komma med min förklaring av citatet. Hur det har sett ut i mitt liv eller hur jag tänker runt omkring det. Och då tror jag att allting sätts i perspektiv på ett annat sätt.
Mm.
Citat blir väl lite som Bibeln. Det finns många tolkningar på det och många som kan läsa det och anse att det är på ett visst sätt. Då. Men
100%.
Jag tycker det är kul att det jag har märkt att det uppskattas. Det är jättekul att du lyfter det.
Mm.
Jag tycker om att dela de där tankarna. För jag läser väldigt mycket citat och jag gillar att... När jag blir träffad, då gillar jag att skriva om det och prata om det.
Mm.
För jag tror att det är det som behövs för oss då som är på den här så kallade inre resan och hela den biten. Alltså vi är ju citatfolk på mångt och mycket. Liksom.
Mm.
Just för att det händer så pass mycket just själva.
Mm.
Det är inte bara varje dag exakt samma sak, utan vi försöker alltid hitta någonting nytt och något sätt att förändra, omvärdera oss själva och hela den biten. Att lära om och se saker på nytt.
Ja, jag menar, jag sitter fortfarande och dröjer mig kvar lite vid... citatet som du sa ordagrant kommer jag inte ihåg, men vass kniv blir
just det, trubbig. Slipar du kniven för mycket så blir det en slö.
Mm, exakt, alltså direkt så resonerar jag till exempel för min del kan jag ju känna att mitt arbete i vad ska vi kalla det buddhistiska spektrat kan absolut slå över för långt, i synnerhet nu när jag driver en verksamhet som också ställer krav på mig både som ledare och som affärsman, att liksom du vet, jag typ skämtsamt ibland eller till och med irriterat kan ibland närstående bli så här frustrerade på att jag är så jävla tranquil liksom. Men fan, jävla Buddha, kan du inte bara joina mig i den här ilskan nu liksom? Medan man är såhär, nej, jag vill inte dyka in i det där. Jag spelar väl ingen roll att den här personen gjorde det här. Okej, okay, it is what it is liksom. Mm. Men att det där kan jag sätta mig själv, att kniven kan ha haft en tendens att bli trubbig för att jag har gått så djupt in i det spacet så att jag också typ blir för snäll till exempel. Mm. Blir för tålig. Blir onödigt tålig, blir överkörd. Och till och med när jag blir överkörd så är jag fine med det. Vet? Och det är så här, absolut, det är skönt för att du blir inte uppjagad in i att få den här negativa energin som sätter sig som jävla kära i bröstet. Liksom. Det är ju det det gör när vi släpper fram det. Men det finns också, där är liksom en tydlig utveckling för mig att nu börjar kniven bli trubbig. Du måste också kliva in med lite stoicism eller lite så här, bara hallå, betala fakturan i tid liksom. Vet. Så de där orden resonerar jag jättemycket med. Likväl som vi som har mycket vänner som liksom navigerar i alla olika typer av liksom spirituella space, och där har man ju sett folk liksom förlora sig i sitt inre också. Ja, och liksom bara, man fokuserar så mycket på att analysera den existentiella playbooken att man till slut glömmer bort att leva också. Mm. Att man till slut glömmer bort att bara, men du, ta en bash och stäng boken liksom. För nu har du inte gjort det på ett år. Nu har du suttit in i din kammare, du vet, som den jävla Merlin liksom. Du vet, och det är också superläraktigt. Jag kommer absolut ta med mig den där orden idag.
Mm, härligt, men allting är en balansgång. Det är ju det man inte får glömma. Allting är ju en balans liksom. Mm. Även det som är bra kan bli dåligt om det blir för mycket.
Mm. Exakt.
Jag tror att det är lätt för många, för det märker jag också att många som, jag vet inte, jag kan bli lite trött ibland på det här med att vara spirituell och hela den ditt och datt liksom, men det märks att många slänger mer och vill på något sätt leva efter det också. Att säga, nu är jag så här. Mm. Men vi är inte hela tiden så heller. Mm. Liksom, det är bra att göra de här grejerna, men absolut. Men det är, jag tror att vad det än är, man får inte gå för djupt in i det. Som jag 100%. Sa någon gång, jag gillar Aubrey Marcus, jag har inget problem med honom, men ibland kan jag känna att snubben är lite too woke för min del. Mm. Liksom. Och då syftar jag inte på woke som vissa anser vänster eller liksom hit och dit. Och det. Jag menar bara, han är nog lite för uppväckt ibland, så att det går lite för djupt för mig.
Mm. Och jag håller med dig, ja. Förlåt att jag hoppar in där, för jag bara ska tappa in på den. För att jag följer mycket av det han gör. Jag lyssnar på de flesta av hans podcasts. Och håller med dig. Alltså verkligen. Mm. Men för mig så har jag hittat en vinkel i förhållande till honom till exempel. Eller typ, jag är värsta Joe Rogan fanboy. Men han tabbar sig ofta. Alltså jag stör mig as mycket på hans brist på källkritik och efterforskning när man släpper ur sig vissa grejer för att det blir bra content i studion liksom, om man läser typ en headline och sen så går man ut sin podd med typ 85 miljoner lyssnare världen över och bara, hörde du om det här liksom, och sen visar det sig att kontexten är en helt annan, och det tycker jag är skitslarvigt. Men jag har funnit ett värde i det. Alltså ett värde i att se skuggsidorna hos dem jag också inspireras av. Till exempel som Aubrey Marcus, som då kan prata väldigt liksom högt i det här spirituella spacet, väldigt skicklig på att uttrycka sig, och ja, det ser liksom väldigt så här too much and too good ut, men samtidigt så vet jag att han har trillat in och ut ur pillerberoende, och du vet att det finns de här skuggsidorna, vilket för mig, har jag upptäckt, har attraherat mig mer. Mm. För att det här är något jag tar med mig i mitt arbete, i mitt koncept med Apex också. Jag uppmuntrar ju till 100% att det ska finnas failure och att det ska finnas en antidot till, alltså, self-mastery, self-betterment, growth. Mm. För mig blir jag jävligt imponerad över de som kan också falla ur, eller medvetet kliva ur sin kliniska linje av att göra allting rätt. Och faktiskt så här, vare sig det att, men ät en hel prinsesstårta ikväll. Gör det. Om du känner att den här tårtan kommer ge dig en själavård som får dig att prestera ännu bättre nästa vecka när du ska fortsätta med din periodiska fasta till exempel. Och jag tycker det, där tycker jag är liksom, där är livet liksom. Där är det vi ska vara. Kan vi väva in, istället för att göra det till en failure, kan vi väva in de här avstegen från vägen till en medveten handling för självbemästrande. Mm. If that makes sense liksom.
Ja.
Så nej, det är intressant. Det är verkligen intressant, och att reflektera kring.
Du, vi har tyvärr nått vår slutände på avsnittet. Vi är cirka 70-någonting minuter in. Men jag vill ändå avrunda med att hur får man tag på dig ifall man vill träna med dig? Hur hittar man dig då?
Man hittar ju mig, jag är just nu på Instagram, och man kan väl säga att Apex Performance Collective som verksamhet smyg lanserades under hösten med hela mitt privatkunds klientel, medan jag har byggt infrastrukturen bakom, och nu under Q1 så rullar jag igång grupp och team program där man liksom jobbar i gruppträningar, både liksom ute i Hällasgården, i gryningen och lite allt möjligt, likväl som att våra nya hemsida och lite brandingarbete går hand i hand med den lanseringen. Så Jakob_APEX_PC, Apex Performance Collective, är den plattform som jag navigerar i just nu. Mm. Så jag menar, alltså, är man nyfiken på någonting så hojta till. Det är fan det bästa jag vet, och träffa människor och se om det finns någonting man kan göra tillsammans, om det är någonting jag kan bidra med. Så att allting det där är frivilligt. Jag, eftersom hela programmet innehåller allt jag älskar att göra, så är jag ute varje dag och springer med klienterna och hoppar i badet med klienterna. Det var lite roligt faktiskt. När vintern kom i antågande och jag började inse vad jag hade gett mig ut på för spår, när det blev så här, shit, jag har typ 3 isbad idag planerade med 3 olika personer. Du vet, så en kritisk intention för mig 2022, när jag började formulera den efter nyår, den landade ju i lev som du lär.
Ja, det får, så, får man bada många gånger.
Ja, jag är glad att jag har vänner som dig som är en embodiment av hela det konceptet.
Ja, men härligt.
Så där finns jag, och faktiskt avslutningsvis skulle jag vilja lyfta igen.
Yes.
Jag har med mig den här boken. Det slog mig så starkt i morse när jag fick reda på att Björn hade kilat vidare. Jag kan ha fel. Den här boken och det han berättar i den har lagt en linje i mig som bara lyser som en fyr, och jag kommer bära hans arv vidare i det sättet jag vill leva och lära på. Mm. Checka in den, ljudbok eller vad som helst. Jag har svårt att se att det finns en enda människa som inte kommer att finna lite mer av sitt hjärta och lite mer av sin peace och en lite varmare relation till sitt inre, till sin hjärna, som ljuger för oss ganska ofta.
Mm. Det gör den. Jag tycker det där är ett jättefint avslut, och där tycker jag helt enkelt att vi får dedikera det här samtalet till Björn Atego Lindeblad, som har inspirerat dig väldigt mycket. Jag har läst boken också. Jag tycker den är jättebra, så jag håller med. Läs den, och Björn, tack för allt får vi säga. Må du vila i frid. Så hoppas jag att ni alla där ute också lyssnar noga på allt som finns där ute, och sök er gåva och kolla vad ni kan ge vidare till någon annan. Tack för den här gången. Hej då.
Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.